om fredsprocessen i Bosnien den 13 december 1995.
Serberna i den bosniska huvudstaden Sarajevo verkar med stor majoritet ha röstat nej till fredsavtalet om att Sarajevo i framtiden helt ska kontrolleras av den bosniska regeringen. De första siffrorna från gårdagens folkomröstning visar att över 90% av de som bor i de än så länge serbkontrollerade delarna av Sarajevo tar avstånd från Daytonavtalet som ska skrivas under i Paris imorgon.
Ja, en viktig del i det avtalet det är ju att de stridande parterna ska skiljas åt, och det är jobbet för IFOR, de NATO-ledda internationella styrkorna, där ju Sverige kommer att ingå. Hur går det då med det här? Vår Östeuropa-korrespondent följer förberedelserna i fält.
De har, säger stabschefen i Tuzla, den svenska överste löjtnanten Sverker Göransson, och han talar om de stridande sidorna, serberna och muslimerna. De har i 3 år förödmjukat FN. Nu tror befolkningen här att allt blir bra därför att vi byter hatt. Simsalabim, FN ut, NATO in. Strax tar svenskar av sig FNs blå basker. De trycker istället på sig en grön basker. De får 6 000 mera i lön. Unprofor blir IFOR. 20 000 amerikanska soldater väller under julhelgen in. I samma nordliga del av Bosnien där svenskarna är stationerade. Amerikanerna kommer att dominera scenen. Om inte annat därför att de är 25 gånger fler. Redan resultat. Det har aldrig varit lugnare än nu, konstaterar Göransson, men tillägger med en varning.
Sådana som Mujahedin kommer att försöka göra nålstick för att försöka skälpa hela fredsavtalet. Men jag tror deras möjligheter blir ytterst begränsade, för säkerhetsnivån kommer att ligga på en mycket hög nivå.
När du säger Mujahedin, är det de som har rest till från främmande länder?
Det stämmer det. Vi vet åtminstone att sydväst om vårt område så har det funnits cirka 2 bataljoner som då består av mujahedin, eller alltså extremistgrupper som kommer från Mellanösternländer och som har ställt upp i bosniska förband.
Svenskarna flyttar sin verksamhet längre västerut. Bas i en ort med ett av krigets skräckinjagande namn, Doboj, som nu hålls av Bosniens serbiska styrkor. Terrängen västerut inspekteras just nu och rensas. Rensas som vad? På en skogsvik nära Duck Road fick han handfast lektion av den 29-årige kaptenen och dalmasen Thomas Stenberg. Vi stod nära ett hus. Ett hus som till skillnad från andra hus i området inte var bombarderat, inte plundrat, inte bränt. Varför var det skonat?
Jag tror att det där är oerhört var. Så just nu så står vi i ett minfält som går från den ena sidan av dalen här till vänster och sen upp till höger på den här sidan. Och där lokala soldater här har visat oss exakt var minerna ligger och hur de har stridit här sen och tagit sig fram i det här området när de tog tillbaka det här området.
En sträcka om 16 kilometer ska minröjas. Splitterminerna står på 30 meters avstånd från varandra och utlöses av en tråd spänd mellan dem, och de är dödliga inom en radie av 100 meter. Farlig vardag för svenskar och strax för jänkar också. Detta är den 5:e nordiska bataljonen i krigets Bosnien och den tuffaste sedan Ulf Henrikssons legendariska första bataljoner för 2 år sedan. Då det ständigt, som det heter på svensk combat-språk, det small i plåten. Under sin befälhavare, den danska översten Per Widberg, frågar bataljonen mindre om lov. Låter sig inte hunsas av den lokala muslimska andra armékåren. Stilen mer amerikansk. Och svenska officerare på hög nivå ser fram emot att få arbeta tätt in till amerikanerna. Staffan Heimersson, OP Sierra 3, nära konfrontationslinjen i nordöstligaste Bosnien.
Det är socialdemokrat mot socialdemokrat på många fronter. Sossarna är verkligen splittrade. Idag har vi den 13 december 1995.
Och nu blir det en stunds socialdemokratisk framtidsdebatt. Ekot har sammanfört 2 av dem som profilerat sig tydligast i den socialdemokratiska debatten. Förra vice statsministern Mona Sahlin och handelsordförande Kent Pettersson.
Jag tycker att är man socialdemokrat så måste rättvisepatuset dominera i den här diskussionen. Även under perioder då man ska dra ner. Det kan man göra på ett rättvist sätt. Det är inte gjort på ett rättvist sätt.
Hur tycker du det hade sett ut på ett rättvist sätt då?
Ja, man kan ju till exempel inte genomföra en skattereform som vi har gjort. Som fördelar om dessa gigantiska belopp.
Ska vi inte prata framtiden nu, Kent? Ja, men, du är hela tiden
man
tillbaka
kan väl ändra då. Man kan väl ändra, men, Mona. Du menar att alla beslut som vi har tagit tidigare, de ligger liksom fast för tid och evighet. Vi ska alltid börja om med att acceptera att allt vi har gjort skulle vara rätt på något sätt.
Nej,
har man gjort felaktiga beslut, Mona, så måste man kunna ompröva dem och ta nya beslut även på de punkterna. Kan man göra till exempel när det gäller skattefrågorna?
Jag tycker att det gamla skattesystemet var ett urruttet skattesystem. Som verkligen de som kunde trixa med avdrag fram och tillbaka tjänade på. Det skattesystem vi har nu tycker jag är oändligt mycket rättvisare, Kent.
Nej, det är det ju inte.
Dessutom så var det första regeringen gjorde när vi tillträdde, vilket många verkar ha glömt, att höja skatten på aktier, förmögenhet, kapital och de höga inkomsterna. Och
tycker du att vi ska permanenta det, till exempel värnskatten?
Nej.
Håller du med om att vi bör göra det?
Nej, det tycker jag
Varför
inte.
Varför det då?
Det finns andra vägar. Jag tycker man kan ta en diskussion om egenavgifterna, hur högt upp inkomster de ska gå. För självfallet ska vi som tjänar mycket vara med och bidra mer.
Vi har väl råd att betala mer?
Ja, det tycker jag.
Ja, men då kan man väl permanenta.
Ja,
men
jag bara säger att det kanske
finns... Du har väl inga problem att betala värnskatten?
Nej, det har varken du eller jag. Nej. Jag bara säger att det kanske finns andra sätt där vi kan både bidra mer och direkt till försäkringssystemen.
Jag håller med dig om att egenavgifterna är ett elände. Det borde man ta bort, för de har en helt omfördelande effekt. De kostar mycket mer för de lägsta inkomsttagarna än för de högsta.
Håller du med om att staten inte bara måste försöka höja inkomsten utan också minska på utgifterna, alltså spara?
Delvis får man ju göra det naturligtvis.
Hur tycker du man ska göra det då?
Ja, det kan man göra på många olika sätt.
Men
det viktigaste för mig är nu att stärka inkomstsidan. Där finns utrymme för att göra det. Du nämnde själv aktier.
Ja, men nu hoppar du över, Kent. Vad kan man spara på då, tycker du?
En höjning av inkomsterna är också en besparing.
Nej, men det är att öka en inkomst. Ja. Var tycker du man kan minska utgifterna
någonstans? Man fördelar om pengarna genom att de som har det bäst ställt får bära den större bördan. Och så lägger man över pengar på de som har de lägsta inkomsterna. Det har en positiv ekonomisk effekt i samhället, för de konsumerar nämligen i stort sett hela sin inkomst. Och vi får en ökad efterfrågan. Därmed får vi ner arbetslösheten. Och så sparar vi på det viset i A-kassesystemet. Vi sparar i sjukförsäkringssystemet och vi sparar i socialförsäkringssystemet i övrigt. Genom att vi får bort en massa kostnader som beror på arbetslösheten. Allt detta hänger ihop med
Menar du på fullt allvar att bara man höjde skatten lite mer för de med de högsta inkomsterna, så behöver man inte göra något
jag
mer?
Jag sa väl inte det.
Jo, men du det är ju så att alla problem löser sig. Ja, men då är vi två då. Svara då på, om man också måste spara, vilket du då höll med, var ska man göra det?
Det finns massa av områden man kan
spara. Sagt, men var?
På.
Säg ett exempel då.
Ja,
eftersom du tycker att barnbidragen var fel, sänka ersättningsnivåerna var fel. Vad vill du göra istället?
Detta är väldigt svårt att få dig att förstå. Att man sparar genom att föra en expansiv ekonomisk politik. För när man gör det får man ner arbetslösheten och då sparar man i massa av olika system där man har kostnader som är direkt kopplade till arbetslösheten.
Men det här jag inte hänger med längre, Kent.
Nej,
att jag satt i en regering som började med att höja precis de skatter du pratar om. Därför att också vi som har de höga inkomsterna måste vara med och ta en stor del av bördan. Men att påstå att detta räcker, Kent, eller att det skulle gå att ha fått ner räntorna om man inte också minskade statens utgifter, då tycker jag man lurar människor.
Ja, Mona Sahlin och handelsordförande Kent Pettersson diskuterar här. Det var Ekots Thomas Ramberg som var på plats med mikrofonen. Mer från det här mötet kan ni höra i efter 3 i P4 i eftermiddag.
Den 13 december 1995. Den svenska svångremmen dras åt riktigt ordentligt.
God kväll. Det är nu som de riktigt stora nedskärningarna i socialförsäkringarna kommer. Efter nyår sänks ersättningen i sjukförsäkring, föräldraförsäkring och A-kassa. Beslutet klubbades i riksdagen idag.
Sveriges riksdag klockan 11.02 idag. När talman Birgitta Dahls klubba föll mot talmansbordet så betyder det att de sista besluten i den socialdemokratiska regeringens nedskärningar i välfärden blev definitiva.
Omröstningen har utfört med 253 ja-röster, 25 nej-röster, 52 ledamöter har avstått från att rösta. Kammaren har således bifallit utskottets hemställan.
Dagens beslut innebär att ersättningen i sjukförsäkringen sänks från 80-75% av lönen. Föräldraförsäkringen sänks lika mycket, liksom ersättningen för vård av sjukt barn. Ersättningen för den särskilda mamma- och pappamånaden sänks från 90-85%. Samtidigt höjs egenavgiften i sjukförsäkringen med ytterligare 1%. Om 18 dagar den 1 januari träder allt i kraft. Då sänks också barnbidragen. Vissa flerbarnstillägg tas bort och ersättningen i A-kassan sänks från 80-75%. Våndan hos regeringen i Rosenbad har säkert varit stor när det gällt att föreslå den här typen av nedskärningar. Men kanske har våndan här i Sveriges riksdag varit ännu större, där Socialdemokraterna ju haft i uppdrag att genomdriva regeringens ekonomiska politik. Och även om Socialdemokraterna här i riksdagen i stort sett har varit lojala mot politiken, så finns det faktiskt en och annan som har gått i bräschen för protesttåget. Är det med sorg i hjärtat som du har deltagit i de här omröstningarna?
Ja, det är klart att jag vet ju hur hårt de här besluten tar för enskilda människor. Och för mig är det ju det enda motivet för att ställa upp, och det är att det är ett inslag i att sanera statens finanser. Och att vi så snart som möjligt måste ha högre nivå på de här ersättningarna.
Finns det inga ljuspunkter i mörkret då?
Jo, det finns faktiskt flera ljuspunkter. En är att lönerna ökar mer än priserna, och det betyder ju väldigt mycket för oss konsumenter och enskilda. Sen har vi räntorna. Räntorna som går ner och är på en betydligt bättre nivå nu än vad de har varit tidigare. Och sist men inte minst matmomsen, som gör att vi får lägre matpriser efter nyår.
Kan du förklara för svenska folket varför du tycker att de här nedskärningarna är nödvändiga?
Jag är helt enkelt därför att vi nu är på toppen av en högkonjunktur och har stora inkomster för den offentliga sektorn. Ändå måste vi låna pengar för att betala för förmånerna. Och då förstår var och en att det här går inte ihop i det långa loppet.
Men är det inte ändå så att nedskärningar känns hårdare för de som har det besvärligt än det känns för de som har det bra?
Jo, det är sant. Och det vore dumt att påstå att det vi nu gör inte märks. Det här är svårt, men så djup är krisen i Sverige att alla har fått vara med och bidra.
Den 14 december 1995. Sverige och kärnkraften.
Energikommissionens majoritet enades alltså i natt i sitt slutbetänkande om att en kärnkraftsreaktor ska stängas av före 1998. Det här innebär att en reaktor ska stängas av redan under den här mandatperioden.
Det är Folkpartiet, Socialdemokraterna och KDS som har gjort upp om kärnkraften. Vilken kärnkraftsreaktor som ska stängas av först tar de inte ställning till. Men enligt Ekots källor stoppas större investeringar vid kärnkraftverken. Det gäller till exempel investeringar som vid reaktorn Oskarshamn 1 som har renoverats i flera års tid. Kärnkraften kommer inte att kunna avvecklas till år 2010 enligt majoriteten i Energikommissionen. Inget nytt slutår nämns. Det är svårt att fastställa när den sista reaktorn ställs av enligt majoriteten i kommissionen, som inte heller säger i vilken takt som kärnkraften ska avvecklas. Förhandlingar ska hållas med kraftbolagen, och om de vägrar att börja stänga kärnkraftsreaktorer kan det bli lagstiftning. Nya lagar kan alltså stiftas, lagar som tvingar kraftbolagen att stänga reaktorer. För att minska elförbrukningen kommer nya avgifter och skatter att införas. Till exempel en elskatt som ska öka i takt med att kärnkraftsreaktorerna blir äldre. Idag kommer hälften av Sveriges elförsörjning från kärnkraften, från de 12 reaktorer som finns i landet. Sammanlagt ger kärnkraftsreaktorerna ungefär 70 terawattimmar. Uppemot 25 terawattimmar räknar Energikommissionen med att helt enkelt spara genom att elen utnyttjas effektivare och genom att den totala elförbrukningen i landet minskar. 10 terawattimmar ska komma från biobränslen och vindkraft. Kvar blir cirka 35 terawattimmar, alltså hälften av alla kärnkraftsreaktorer i Sverige ger tillsammans idag. Majoriteten i Energikommissionen vill att en ny energimyndighet ska bildas. Den ska se till att elförbrukningen minskar och blir effektivare. Och dessutom se till att Sverige går över från el till annan energi, till exempel vindkraft och biobränslen. I betänkandet skriver Energikommissionen att det går att ta bort kärnkraften helt om man satsar stort på naturgas. Men det skulle öka koldioxidutsläppen och blockera utvecklingen av vindkraft och biobränslen enligt majoriteten i Energikommissionen, som inte tycker att det är något alternativ. Det är alltså Socialdemokraterna, Folkpartiet och KDS som står bakom betänkandet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står relativt nära, medan Centern står vid sidan av, som det uttrycks, och vill satsa mer på naturgas. Moderaterna vill ju ha kvar kärnkraften.
Hanna Stjärne var reporter.
Den 14 december 1995, USA och Bosnien.
Amerikanska presidenten Bill Clinton, som alltså befinner sig i Paris för undertecknandet, har nu trots motståndet från republikanerna fått den politiska sanktionen för att sända amerikanska soldater till Bosnien, om än med vissa begränsningar när det gäller tiden.
President Clinton var i natt på väg över Atlanten till undertecknandet i Paris när han så att säga i elfte timmen fick ett visst stöd för att skicka trupper till Bosnien. Senaten röstade för att stödja en amerikansk insats i Bosnien under förutsättning att trupperna tas hem inom ett år och att USA går i spetsen för att beväpna och utbilda den bosniska armén så att den kan försvara sig själv när NATO lämnar området om ett år. Att omedelbart börja beväpna den som slutit fred efter nästan 4 års krig och att vara neutral samtidigt som man ska träna upp den ena sidans armé. Det finns en motsättning i det, men det har i alla fall president Clinton lovat och senaten tagit fasta på. Igår kväll röstade också senaten emot ett förslag att skära av de ekonomiska bidragen till fredsoperationen i Bosnien. Så nu sätter kongressen punkt för en flera veckor lång debatt som engagerat nästan alla amerikaner. Det har varit ett fåtal argument, men ett otal debattdeltagare. En majoritet av det amerikanska folket är fortfarande emot operationen, men senaten har nu sagt ja, och det kan Clinton tacka senatorerna Bob Dole och John McCain för. De är båda republikaner, men förmådde att resa sig över partitaktiken och samla stöd över partigränsen. Clinton kan idag möta sina partners i NATO med vetskapen att kongressens försök att sätta krokben för den amerikanska truppinsatsen misslyckades. Det stärker Clinton och det stärker NATO. Staffan Ekendahl i Washington.
Sakta sipprar amerikanerna in i fredens Bosnien. Flygplatsen i Tuzla förvandlas timme för timme till ett litet USA. Och strax får Balkan också en variant på den mest berömda sekvensen i Hollywoodfilmen Good Morning Vietnam. De amerikanska truppernas egen radiostation, AFN, drar igång sina sändningar här. Och den 24-årige diskjockeyn Tersant Hank Minitres plagierar Robin Williams prestationer i morgonsändningarna. Så här ska han låta.
Good morning, Bosnia!
Ett tecken på att amerikanerna snabbt tänker göra sig hem, Thomas, och flera internationella politiska bedömare finner det troligt att amerikanerna stannar länge i Bosnien. Att de gör den stora flygplatsen i Tuzla till sin permanenta bas. Skälen till en sån åtgärd är uppenbara. USA har lovat att träna Bosniens armé. USA har gjort Bosnien till sitt gudbarn. Och USA vill gärna att den muslimska världen, normalt så USA-fientlig, ska notera att USA nu fördomsfritt hjälper just ett muslimskt litet land. Bosnien är omgivet av potentiellt farliga grannar. Och som skyddsmakt kan USA skapa ett Israel på Balkan. Bland Västeuropas intellektuella kritiseras redan det fredsavtal som om några timmar i Paris skrivs under. Det är, säger kritikerna, en påtvingad fred. Och vänstermänniskor använder frasen den amerikanska ockupationsmakten. Men för Tuzlaborna, sådant som jag idag kollat in stämningen, får amerikanerna stanna hur länge som helst om deras närvaro innebär fred. Men en amerikansk talesman, kapten McDermott, höll den officiella linjen.
I know what the president of the United States has said, that we will be here one year. That's all that I can go on right now.
Jag vet vad Förenta Staternas president har sagt. Vi ska bli här ett år och det är allt jag kan säga. Staffan Emerson, Tuzla Airbase i Bosnien.
Och några timmar senare samma dag.
De samlades i festsalen i Elysée-palatset och världen president Jacques Chirac påminde om krigets offer.
L'espérance qui se lève pour tous les peuples de l'ancienne Yougoslavie n'effacera certes pas les 200 000 morts du conflit. Le conflit le plus meurtrier que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale.
De tre huvudpersonerna hade i olika grad bidragit till kriget och nu också mer eller mindre frivilligt till fredsavtalet. För Bosnien skrev Alija Izetbegovic under, mannen som höll på att förlora allt innan undsättning kom. För Kroatien, Franjo Tudjman, som visade att serber kunde besegras och indirekt också att inte bara var serber som förmådde bränna och terrorisera. För Restjugoslavien, alltså Serbien och Montenegro, Slobodan Milosevic, som för att rädda kommunismen och makten utnyttjade serbiska nationella strömningar och som därför av många ses som mannen som gjorde Jugoslaviens sönderfall ofrånkomlig. Nu skakade de tre presidenterna hand med varandra och med de ledare som bidragit till överenskommelsen. För Bosnien och Serbien innebär avtalet också ett ömsesidigt diplomatiskt erkännande.
So I say to all the people of the Balkans, on behalf of all of us who would come to see this peace take hold, you have seen what war has wrought, you know what peace can bring. Seize this chance and make it work. You can do nothing to erase the past, but you can do everything to build the future. Do not let your children down. Thank you.
Ett snöigt Bosnien, ett snöigt Sarajevo idag. På kaféer såg man på tv och bilderna från Paris där ledarna skrev på fredsavtalet. Inget stort firande, men regeringssoldaterna här applåderade.
I'm very happy. Cry.
I think so. This is peace forever.
Andra i Sarajevo idag var mer skeptiska, för just när avtalet undertecknades så sköt någon ett par granater. Sådana provokationer som vi kan frukta mer utav. Och i samma stad i Sarajevo, bland många serber som såg på tv från Paris idag, fanns oro och motstånd mot att bosniska regeringen nu ska ta över serbhållna stadsdelar.
They said that Serbian and Muslim people have to be together. But that, I think that that can't be.
I will leave if nothing is going to be changed. I will leave with my people. There is no chance, no way for me to live with Muslims under Muslims authority. No chance, because the main reason is of course these 3.5 years of war.
Dagens fredsavtal är starten på en lång process som trots allt inger hopp och som kan leda till verklig fred. Samtidigt kan fredsavtalet inte utplåna minnet av alla de grymheter och övergrepp som skett de senaste åren. Och just detta, att överbrygga hatet och bygga upp förtroendet igen mellan de olika folkgrupperna, kommer att bli den svåraste uppgiften framöver. Frankrikes president talar idag om kriget som ett öppet sår i Europas hjärta. Och en av de viktigaste frågorna är nu om detta sår hinner läka inom loppet av de 12 månader som den stora NATO-styrkan finns på plats i Bosnien. Risken för att kriget bryter ut i stor skala inom den närmaste framtiden är visserligen liten, men det är en av de 60 000 fredsövervakande soldaterna åker hem som fredsavtalet prövas på allvar. Och vid sidan av problemen med Sarajevo, med flyktingåtervändandet och med delningen av landet är frågan om krigsförbrytarna en av de allra viktigaste. Alla parter har lovat samarbeta med FN-tribunalen i Haag och den nya NATO-styrkan ska kunna gripa misstänkta förbrytare. Utan att rättvisa skipas och krigsförbrytarna ställs till svars blir det svårt att uppnå försoning mellan parterna i Bosnien.
EU-medlaren Carl Bildt i talarstolen.
We all know that this is going to be far from easy. Civilian, economic, humanitarian implementation will be the key to building that lasting peace that the peoples of Bosnia are hoping for.
Härmed ska det vara slut på detta. Livet i löpgravarna och 35 meter till fienden. Men det här är Bosnien. Så dessa granat- och kulhål i Sarajevo är dagsfärska. Tvivlarna har gott om argument. Kritiker säger att avtalet belönar överfall och folkfördrivning. Andra säger att freden visserligen inte är rättvis, men den bästa som går att åstadkomma idag. En stat i två delar. Idag löper fronterna så här. Avtalet säger så här. Serberna får tillbaka en bit mark i nordväst, men måste själva utrymma Sarajevo-området och ytterligare några lotter. Det är en skakig konstruktion. Kroater som ser serberna få självstyre säger att de också vill ha sitt. Kanske hotar en utbrytning till. The Yanks are coming, har det hetat i Europa 1917 och 1942. Nu är det dags igen. En tredjedel av de 60 000 soldaterna i fredsstyrkan är amerikaner. Bland de andra deltagarländerna finns ju också Sverige. Styrkan ska ta över i Sarajevo den närmsta veckan, i resten av Bosnien den närmsta månaden och har rätt att skjuta tillbaka. Bosnien ska få en president, men en maktlös. Det ska finnas en central regering, men utan egen kontroll över de militära styrkorna som kommer att förbli uppdelade. Parlament ska väljas inom 9 månader. I dess ena kammare har alla tre folk 5 platser var. I den andra har regeringsfederationen 2/3, serberna 1/3. Bosniens återuppbyggnad, när väl ruinerna rivits, kommer att kosta västvärlden miljarder. Då är de själsliga såren inte inräknade. Många vanliga bosnier har sagt att de utvandrar så fort de får en chans. Andra vill hem och bygga. Avtalet ger flyktingar rätt att komma hem, men få tror på den rätten.
Den 15 december 1995. Gammalt kommunistuppträdande åter aktuellt i Ryssland.
Ja, 2 ledande politiker från Tjetjenien har alltså stoppats från att resa från Moskva till Sverige. Meningen var att de här skulle delta i ett seminarium om den politiska utvecklingen i Tjetjenien.
Det var polis på flygplatsen i Moskva som igår stoppade Libkan Basajeva från den tjetjenska kvinnoorganisationen i Grozny och den tjetjenske parlamentsledamoten Vagap Totakov från att resa till Sverige. Det som hände på flygplatsen i Moskva igår var som en återgång till den gamla kommunisttidens trakasserier. Tillsammans med flera andra ryssar och tjetjener skulle de stoppade delta i ett 2-dagarsseminarium som Olof Palmes internationella centrum anordnar i Stockholm idag och imorgon. Vid seminariet medverkar bland andra atomfysiken och medborgarrättskämpen Yuri Orlov och den förre sovjetiske Stockholmsambassadören och sedermera utrikesministern Boris Pankin som bor i Sverige numera. Meningen var också att Andrei Sacharovs änka Jelena Bonner skulle ha deltagit i Stockholmsmötet. Hon tvingades lämna återbud på grund av sjukdom. Istället hade hon skrivit ett brev till seminariet som resenärerna till Stockholm tänkt föra med sig. Detta beslagtogs tillsammans med brev till den svenska pennklubben och ett antal disketter. De stoppade politikerna utsattes också för andra trakasserier.
Lars Gunnar Erlandsson rapporterade.
Och så till det 16-åriga kriget i Afghanistan, 16 december 1995.
Efter 16 år av krig och inbördeskrig så är Afghanistan ett land i spillror. Men för drygt ett år sedan så dök det upp en ny och effektiv gerillaarmé. Talibaner kallar de sig och ordet betyder studenter. Talibanerna belägrar huvudstaden Kabul och har redan erövrat den södra hälften av Afghanistan. Och våra utsända rapporterar från talibanernas land.
Det är så här den ser ut, vägen in i Afghanistan. Egentligen bara en uttorkad flodfåra som tar vid efter den sista militärposteringen i Pakistan. Någon riktig gränsstation finns inte, för det är inte meningen att utlänningar ska kunna ta sig fram här. Men det går och vi är framme i talibanernas land. På bara ett år har talibanerna gått från ingenting till att kontrollera halva Afghanistan. Med Koranen i ena handen och geväret i den andra slåss de för att ena landet och införa ett styre av religiös nitälskan i en närmast medeltida mening. Islam är det enda som alla i Afghanistan har gemensamt. Och alla som slåss om makten i Afghanistan vill ha ett strängt islamskt styre. Men talibanerna är de som går längst. Det är Koranen och profeten Muhammed som ska bestämma allt i talibanernas land. De har en stark ekonomi och gott om vapen. Dessutom hävdar de flesta bedömare har de starkt stöd från Pakistan. Det var i religiösa skolor i just Pakistan som rörelsen grundades. Men talibanernas framgångar är inte ett resultat av erövringar efter hårda strider, än mindre handlade om religion. Nej, också i Afghanistan är det den etniska sammansättningen som är förklaringen. Talibanerna är pashtuner. Det är den största folkgruppen i landet och med hjälp av övertalning, hot och mutor har de lyckats övertyga lokala befälhavare att lämna över makten, men bara i de södra pashtunska delarna av landet. Överallt där de har installerat sitt styre verkar de vara populära, eller åtminstone ses som ett mindre ont än det kaos som rådde tidigare. I staden Ghazni som vi besöker råder det ingen tvekan om det. Det är nu ett halvår sedan talibanerna erövrade Ghazni, en stad lika fattig som alla andra i Afghanistan. Här finns varken elektricitet, rinnande vatten eller avlopp. Men för första gången på flera år är det i alla fall fred. Så livet här håller så sakteliga på att återgå till det normala.
At least we are having right now just single authorities. But before every single commander was a kind of governor of himself. But they are not actually thinking of rehabilitation of Afghanistan. And their attention is more toward the military sort of work for the time being.
Det som vi i väst reagerar mot och som också ger FN och andra hjälporganisationer huvudbry är talibanernas syn på kvinnan. Talibanerna vill i princip utestänga henne från allt offentligt liv. För pashtunerna är det helt enkelt tradition. De förstår inte frågan när man undrar vad kvinnorna själva tycker. Men juvelen i kronan heter Kabul. På den motorväg som de sovjetiska stridsvagnarna har förvandlat till berg- och dalbana har talibanerna kört fram sitt artilleri ända till Kabuls portar. Vad människorna där nere tycker är ointressant för talibanerna, det är ju Allahs önskningar som ska uppfyllas.
Taliban qatiba isalalari Kabul banis inshallah. او د دې لپاره یو تحریک شروع کړی چې ملکي او نظام راولي او نظام بدون دې نه چې کابل مرکز نیول شي نو نظام ناراضه.
Kriget följer nu allt tydligare etniska linjer. Den enda kritik vi hör inne i talibanernas land formuleras av tidigare makthavare från andra folkgrupper än pashtunerna.
Chorogarna afghan mebudan afghan nemekushan afghan sar afghan bam namindaze afghan afghan ba top nemebas.
Men alla, Både eliten i Kabul och de fattiga på landsbygden anser att det är utländska intressen, Pakistan, Iran eller USA, som är det stora hotet.
Agar disti begona disti ajnabi dar kishvar ma hamesham tar daraz basha in mamlakat badbakhtar zi khat shud munjar ba tajzi khak khat shud.
Folk i allmänhet talar om behovet av en ledare som gör slut på kriget och installerar en sann islamsk regim. De glömmer att varken talibanerna, regeringen eller någon av de makthungriga krigsherrarna är stark nog att betvinga alla de andra. Kriget kommer knappast att ta slut förrän de i sann afghansk anda och tradition sätter sig ner och tillsammans kompromissar sig fram till en lösning. Men än så länge tror talibanerna att de kan vinna kriget. De fortsätter att stärka sitt grepp om södern. De fördjupar den religiösa niten och de terroriserar Kabuls befolkning. För dem är det det som är Allahs vilja.
Och så lite från Österrike den 16 december 1995.
Imorgon är det också val i Österrike och där är det andra på 14 månader man ska välja ett nationalrat, ett parlament, och många politiska kommentatorer förutspår en skarp högervridning, men på det lokala planet är osäkerheten stor.
Steinbrunn i Burgenland är en kommun där Socialdemokraterna haft majoritet under hela efterkrigstiden. De 1600 invånarna lever mest av lantbruket. Det politiska läget i byn är typiskt för Österrike. De två stora partierna, socialdemokrater och konservativa, samarbetar och har delat upp samhället mellan sig. En opposition saknas. Här råder samförståndspolitik.
Jag personligen lade immer den Fraktionssprecher vor jeder Gemeinderatssitzung ein, um unsere Tagesordnungspunkte vorher durchzugehen, damit auch er seiner Partei und seiner Fraktion berichten kann, um was es hier geht. Um eben keine Streitereien zu bilden, und ich muss sagen, wir haben bis jetzt immer guten Erfolg damit gehabt.
I Steinbrunn finns två gymnastikföreningar, en socialdemokratisk och en mer konservativt inriktad. Och i Österrike finns två motororganisationer. Partiboken avgör om du tillhör den konservativa eller den socialdemokratiska. Än så länge har Jörg Haides högernationalister inte gjort en inbrytning i byn Steinbrunn. Men bland de yngre finns ett växande intresse för hans utlänningsfientliga missnöjespolitik mot de etablerade partiernas maktfullkomlighet.
Vi måste inte få för Steyren zahlen. Då är en mängd ausländer. Jag är säker på vad de ausländer kring för gött. Och uns wird ur för Schilling gezogen. Und den Ausländer wird auf gut Deutsch alles zugesteckt. Und ich finde ihn heute einfach recht klasse. Er redet in unserer Mundform. Da was die anderen reden, da kommt eh keiner mehr mit. Ja, er schaut gut aus, redet gut, lacht immer. Die anderen sind immer schön verkrampft. Ich finde ihn recht klasse.
Även i klassiska arbetarområden i Wien, som döpts efter svenska socialdemokrater, har de österrikiska partibröderna förlorat terräng till Jörg Haider. Den socialdemokratiska kanslern Franz Franitzky kämpar för att inte tappa ännu fler väljare och förlora regeringsmakten. Men han har svårt att nå ut till de yngre med det traditionella budskapet.
Da verschleifen sich die politischen Positionen der Regierungsparteien etwas, und da hat natürlich eine dritte Partei eine gute Chance. Dieser Wahlkampf zeigt jetzt eine neue Polarisierung, wo auch Haider gefordert wird.
Ingrid Thunqvist och fotograf Ulrich Köhler för Rapport i Steinbrunn i Österrike.
Den 18 december 1995.
Vid nyvalet i Österrike igår vann Socialdemokraterna en överraskande klar seger, medan högerpopulisten Jörg Haider och hans parti sannolikt kommer att hållas utanför nästa regering. Den socialdemokratiska partiledaren, förbundskansler Franz Franitzky, lovade i valrörelsen att aldrig ta in Haider i en regering. Och därför var det en nöjd Franitzky som kommenterade valresultatet igår kväll.
Det är en sehr angenehme Stunde, en sehr erfolgreiche Stunde. Und vor allem aber, ich verhehle gar nicht, ich bin persönlich sehr, sehr positiv berührt, ich bin glücklich.
Det här är en glädjens stund. Jag vill inte dölja att jag känner mig rörd. Jag är lycklig, sa Franz Vranitzky till de österrikiska tv-tittarna igår kväll. För ett par veckor sedan kunde samma tittare se hur svetten ymnigt bröt fram i pannan på honom under en av valdebatterna, och många trodde att de såg en förlorare. Men den 58-årige Vranitzky var sjuk i influensa och gick på mediciner. Och nu visar valresultatet att han, som inte alls ville ha nyval, är valets enda vinnare. Vranitzkys socialdemokrater har i många år styrt Österrike i en stor koalition tillsammans med det konservativa folkpartiet. Men för två månader sedan spräcktes koalitionen när de konservativas ledare, utrikesminister Wolfgang Schüssel, sa nej till skatteökningar för att balansera budgeten. Det var ett högt spel från Schüssels sida. Han var övertygad om att de konservativa skulle ha framgångar i ett nyval och såg sig själv som ny regeringschef och förbundskansler. Men många väljare har sannolikt skrämts av tanken att Schüssel kunde bilda regering tillsammans med ultranationalisten Jörg Haider. Och varken Schüssel eller Haider hade några framgångar i valet. Nyvalet innebär alltså bara en marginell förändring i det politiska landskapet i Österrike. Socialdemokraterna ökade sin väljarandel med 3% till 38%. De konservativa står kvar på 28% och Haiders parti, de frihetliga, stannade på 22%. Därmed har Haiders dramatiska uppgång de senaste åren stagnerat. Och det finns bedömare som tror att det här valet kan vara en vändpunkt för de frihetliga, att det nu börjar gå neråt igen. Haider var själv full av tillförsikt igår kväll. Han räknade med att sitta kvar i opposition, men bara något år, eftersom han inte trodde att en fortsatt regeringskoalition mellan socialdemokraterna och de konservativa skulle hålla särskilt länge. Det mesta tyder på att Franz Vranitzky försöker limma ihop den stora koalitionen igen, men regeringsförhandlingarna kommer att bli omständiga. Problemen är ju de samma som i oktober när koalitionen sprack. Jan Mosander, Wien.
Den 17 december 1995.
Carl Bildt får vad som skulle kunna kallas för en rak höger av tidningen New York Times idag. New York Times skriver i en ledare att Bildt slätar över anklagelsen om folkmord och att Bosnien minsann inte är något halvtidsjobb.
Enligt tidningen tyngs Carl Bildt av ett rykte om att ha accepterat bosnienserbernas utfästelse om gott uppförande och att bortse från bevis om övergrepp mot civila. Dessutom menar New York Times att Bosnien inte är något halvtidsjobb och att det är förvånande att Bildt tänker dela sin tid mellan Bosnien och politiska uppdrag i Sverige.
Om inte Bildt fattar det här så borde man finna någon annan som gör det, enligt ledarens syrliga kommentar. En ledare som har den dubbeltydiga rubriken Mr. Bildts ansvar i Bosnien.
Det har varit i stort sett tyst i amerikanska medier om Carl Bildts aktiva roll i Bosnienförhandlingarna. Det är bara de amerikanska insatserna som uppmärksammats. Men när så USAs internationellt sett mest inflytelserika tidning New York Times i en huvudledare tar upp Carl Bildt, så är det alltså för att kritisera honom.
New York Times har mycket hårda synpunkter också riktat mot den amerikanska administrationen. Det är väl inte så konstigt att internationella företrädare dras in i denna kontrovers. Det hade jag räknat med, det tror jag vi får räkna med betydligt mycket mer av.
Men att de uppfattar det här som ett halvtidsjobb är ju inte så konstigt eftersom du behåller jobbet som oppositionsledare.
Jag tror att du som var på den presskonferens där jag svarade på en hel del frågor bland annat av dig i denna fråga vet att det är en totalt felaktig beskrivning.
Men tror du inte att du hade underlättat om du hade valt det ena eller det andra när det gäller den internationella reaktionen?
Jag har helt och hållet valt vad gäller det närmaste året, det vet du. Och har du inte lyckats förmedla det så är det väl ett problem, det kan jag medge.
I varje fall inte till New York Times.
Nej, och då får man väl klargöra sakförhållanden för dem. Men det är lite anmärkningsvärt att de på en sån punkt är så pass dåligt informerade.
Och så här kommenterar han tidningens påstående att han vid ett tillfälle litade för mycket på bosnienserbernas löfte om en Röda Kors-inspektion.
De åtaganden som bosnienserberna ingick gentemot bland annat mig har de inte levt upp till. Det är alldeles riktigt. Det har inte jag lyckats med. Det har inte heller den amerikanska presidenten Clinton lyckats med. Det har inte det internationella samfundet lyckats med hittills.
Blev du lurad av serberna?
Försökt har vi i alla fall.
Blev du lurad av serberna?
Nej, det vill jag inte direkt påstå.
Och det var KG Bergström som intervjuade.
Europa, Sverige och räntorna. 17 december 95.
Det växer kraven på att Riksbanken ska sänka räntan. I veckan har 11 europeiska centralbanker gjort detta, men inte den svenska. Och nu kräver 3 ledamöter i riksdagens finansutskott att också riksbankschefen Norbert Bäckström går med.
För 2 veckor sedan antydde riksbankschefen Urban Bäckström att en räntesänkning kunde väntas. Men det har inte kommit någon sänkning, inte ens i veckan då en räntesänkningsvåg har rullat över Europa. 11 centralbanker sänkte sina räntor, till och med Grekland och Spanien. Men inte ens då följde Sverige efter, trots stärkt krona. Och nu växer räntegapet. Tyskland har till exempel en styrränta på låga 3,75%. Sverige mer än dubbelt så mycket, 8,91. Och till och med ekonomiska kommentatorer ifrågasätter Riksbankens räntepolitik, för att inte tala om politiker. Till och med riksdagens finansutskott. Per-Ola Eriksson är vice ordförande och finansministerns favoritcenterpartist.
Jag noterar bara vad som händer i flera europeiska länder. Och särskilt förra veckans kraftiga räntesänkning i Tyskland med flera andra länder. Och där det också finns en förväntan att den svenska Riksbanken ska följa med. Men Riksbanken ska själv fatta sina beslut.
Bör Riksbanken nu sänka styrräntan?
Det borde de ha gjort för länge sedan.
Varför?
Därför att med högräntepolitiken så bidrar de till att hålla uppe den höga arbetslösheten.
Men riskerar du inte inflation?
Det finns en liten risk att inflationen kan gå upp ett par tiondels.